Hej och välkommen till Socialdemokraterna i Nässjös valpodd. Dessutom med samarbete med Närradion som kommer sändas även där under sommaren. Till att börja med så tänker jag presentera mig själv, för det har jag inte gjort än. Mitt namn är Per Wendt Eckerberg. Jag är 49 år gammal, Nässjöbo i hela mitt liv. Och även lite fritidspolitiker. Och en idé inför det här valet var att vi skulle även ha en liten lokal podd. För det tänkte vi att det kan finnas poäng i att prata lite med våra politiker om vad som är viktigt för Nässjö och Nässjöborna. Och idag har jag därför tagit hit
Per Svenberg. Jag bor i Bodafors och jag är ordförande för Socialdemokraterna i Nässjö. Men till vardags så är jag regionpolitiker och har hållit på med det i ungefär 12 år. Och jag tycker regionpolitiken är riktigt rolig faktiskt. Det är ju stora och viktiga frågor i regionpolitiken. Så det tycker jag är roligt.
Ja, men det kan ju vara så att den kan vara lite bortglömd ibland. Alltså man pratar mycket kommunalt och vi pratar mycket på riks och även internationellt. Och så har vi ändå liksom regionen däremellan. Och det är ju stor betydelse för många av våra människors vardag.
Ja, men så brukar det ju vara faktiskt att regionpolitiken är lite bortglömd sådär. Men egentligen så är det lite konstigt att den är bortglömd i regionpolitiken, för det är extremt stora frågor som man hanterar på den regionala nivån. Ta till exempel hälso- och sjukvården, en av de största välfärderna vi har egentligen. Så det är en oerhört viktig, så man borde egentligen inte glömma bort det valet. Det finns ju andra saker vi håller på med på regional nivå också, till exempel kollektivtrafiken, vi har kulturen, vi har lite annat också.
Ja, men vi ska nog hinna gå igenom en hel del av de här punkterna, har jag tänkt här. Men vi börjar lite med, Per Sandberg heter du, när blir du politiskt aktiv?
Ja, jag blev nog politiskt aktiv i mitten av 90-talet. Så gammal är jag. Så jag har varit med rätt länge. Det är dryga 30 år faktiskt som har varit aktiv i politiken.
Ja, det är ungefär så. Jag tror vi kom ungefär samtidigt, för jag blev också aktiv någonstans 96-97, så det är ett tag sedan. Så vi är lite äldre nu ändå, måste man säga.
Så är det.
Så är det. Och varför blir det socialdemokratin då?
Nej, men jag tänker den här jämlikhetstanken tycker jag är oerhört viktig. Alltså att alla ska ha samma möjligheter i samhället. Och tyvärr när vi tittar ut i samhället idag så är det inte så. Alla har inte samma möjligheter. Och det vill jag ju motverka, så att alla har samma möjligheter i samhället. Och har samma förutsättningar för att ta del av samhället, ta del av den välfärden vi har på olika sätt. Och jag hatar verkligen orättvisor. Så det är därför jag är socialdemokrat. Jag kom ju in via det fackliga arbetet som jag arbetade med rätt mycket innan då jag kom in i politiken. Och där fick man ju också arbeta med de här frågorna, rättvisefrågorna, jämlikhetsfrågorna. Så det är väl en del i det hela därför att jag är socialdemokrat.
Så det är klassisk socialdemokrat, en gråsosse helt enkelt?
Ja, det kan man säga. Jag är nog en gråsosse. Så är det nog.
Trevligt, trevligt. För att återgå lite till region då, jag tog fram lite siffror på Region Jönköping. Vi omsätter ungefär 15,8 miljarder tror jag för 2026.
Ja, då är du nog lite snål. Jag skulle nog säga, det är nog några miljarder till. Aha. Jag skulle nog säga en 18 miljarder
18
i alla fall.
Okej, för jag var inne och kollade där innan i budgeten, men då kanske jag läste lite fel, till och med 18 miljarder.
Ja, jag skulle nog säga att det är ungefär där någonstans om man omsluter precis allt.
Och det är ungefär 10 000 anställda.
Jag skulle nog säga att du är lite snål där.
Jag står med. Okej. Jag
får 11 000.
Ja, 11 000. Okej.
Till och med.
Ja.
Så är det nog.
Så det?
Ja.
Så det är ju en väldigt stor verksamhet får man ju säga.
Ja, det är det. Och som sagt, de flesta är ju anställda inom hälso- och sjukvården. Mm. Så är det ju givetvis. Så är det ju. För det är ju den största. 90% mm. av alla dessa miljarder handlar ju om hälso- och sjukvården. Så är det ju. Så det är inget konstigt egentligen. Att där är de flesta anställda. Så är det.
Och för ännu börja på det ämnet. Vi har väl tre stycken sjukhus idag i vårt län.
Ja, så
vi har ju här på Höglandet och Eksjö. Och vi har ju vi har Jönköp och även i Värnamo.
Ja, men precis.
Vad är det viktigt att tre sjukhus? Varför har vi inte ett stort bara Jönköping?
Nej, men jag tror det är jätteviktigt alltså för de olika länsdelarna att det finns tillgänglig och nära vård till de här sjukhusen. Och sen har ju de olika sjukhusen också olika specialiteter. För så som det ser ut när vården är så pass specialiserad så är det ju viktigt alltså att man går till en till exempel till en kirurg som har gjort ett kirurgiskt ingrepp 500 gånger istället för den som har gjort det 3 gånger. Då behöver man nog specialisera det på olika ställen. Det är ju så här riktigt väl specialiserad vård och sån här riktigt högteknologiskt. Alltså då skickar vi ju iväg dem till Linköping, det kan vara Stockholm, det kan vara Göteborg och allting sånt där. Men jag tror att det finns en stor vikt att ha de här tre sjukhusen som vi har för att kunna specialisera vissa saker och att det ska vara nära vård där du verkligen bor utöver de vårdcentralerna som finns. Så det tror jag är jätteviktigt att vi har det på det sättet.
Men om man tänker så, varför har vi inte 5 eller 7? Förr i tiden fanns ju ett sjukhus även i Nässjö. Liksom. Varför har vi ändå färre än vi hade för 40-50 år sedan? Vad är anledningen till det? Eller för om vi ska komma nära medborgarna så borde vi vilja ha sjukhus i alla fall i alla större kommuner?
Ja, nu har det ju blivit så att många av de sjukhusen som fanns först, eller lasarett som det hette då, har ju blivit vårdcentraler och det är ju faktiskt att under dagtid när vårdcentralerna är öppna så är det ju faktiskt en akutmottagning också. Mm. Du ska ju kunna komma dit när du kanske har skuret i handen eller någonting sådär och de ska kunna göra enklare kirurgiska ingrepp också och kunna sköta sådana akutåtgärder på dagtid när inte sjukhusen är öppna också. Så det finns alltså tillgängligheten till vård är väldigt bra i våran del av världen eller i våran region. Det måste man ändå säga. Men till det mera specialiserade så tror jag ändå att de här tre sjukhusen är av stor vikt att vi verkligen har dem för tillgängligheten och för den specialiserade vården. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, för det är väl det så att ett parti som har till och med gått på val på att de ska behålla tre sjukhus, men är det egentligen en konfliktfråga eller har det någonsin varit det?
Nej, det var väl så här att när det partiet som hette Bevara akutsjukhusen då fanns det ju en oro, trodde väl de att det skulle eventuellt läggas ner något utav de här akutsjukhusen som vi har. Men alltså nu är ju den frågan, man kan ju säga att den är död egentligen, den frågan. Alltså vi är ju alla överens om att vi ska ha de här tre akutsjukhusen så och de ska vi ju utveckla. Vi ska ju inte bara bevara dem, vi ska ju utveckla de här akutsjukhusen så vi får den bästa och möjliga vården på alla tre av de här sjukhusen. Vi får ju till och med priser och utmärkelser för att vi är oerhört duktiga på alla dessa tre sjukhus nästan årligen. Jag skulle säga en av världens bästa vård i Jönköpings län. Det skulle jag säga definitivt Sveriges bästa vård i Jönköpings län.
Ja, det är stor vård.
Det är stor.
Världens bästa.
Det är stor.
Det märker man också. För att man har byggt mycket både på Ryhov och Höglandssjuk. Nu har jag lite dålig koll på Värnamo, men det har ju hänt mycket där och man har byggt ut. Och det märks ju att det är stor aktivitet på bygget.
Ja, men så är det ju. Och det är ju en del i utvecklingen. Alltså ett sjukhus är nog viktigt att det är toppmodernt för att det ska fungera, och det är viktigt att det är fräscht eftersom det handlar om sjukdomar och sjuka människor och den verksamheten, så är det nog viktigt att man uppdaterar det med jämna mellanrum, och det har ju gjorts på alla våra tre sjukhus, och det är viktigt att vi verkligen fortsätter att göra det så mycket så vi får den bästa möjliga tekniken och teknologin på de här sjukhusen. Det tror jag är oerhört viktigt att vi verkligen fortsätter med.
Så finns det har vi några framtidsplaner som du vet, det här pratar vi om att det här kan se till eller byggas eller utvecklas. Har du några visioner här som ligger kanske i pipelinen inom en 5 år eller 10 år?
Nej, men det finns ju specifikt, kan jag inte säga någonting sådär, det kan jag inte göra, men det finns, alltså det utvecklas och det investeras ju i nya operationssalar i Värnamo till exempel, det investeras i nya operationssalar i Eko, likadant på Ryhov i Jönköping, så det utvecklas hela tiden, och man skapa nya flöden om man flyttar runt lite. Så det pågår aktiviteter för att förbättra vården hela tiden. Så att säga något jättespecifikt, det är nästan svårt faktiskt att göra.
Och när vi ändå tänker på sjukhus och bemanning, det är sagt, vi har ju väldigt många tusen människor som jobbar i vården på olika sätt, allt från undersköterska till sjuksköterska, läkare med mera. Hur hittar vi dem? Hur tittar vi på rekryteringen framåt?
Ja, vi kan ju nästan göra en anställningsansökan här på något sätt. För vi behöver nästan all personal vi bara kan få för att verkligen personalbemanna det vi behöver. Tyvärr så har det ju varit så att det här med hyrbemanning har ju varit ett stort dilemma, har kostat mycket pengar, och det bästa är ju egentligen om vi kan se till att vi har våran egen personal, för det blir billigare och det blir effektivare när man har egen, det blir ett större engagemang när personalen är anställd som är på plats hela tiden, så det är en bättre sätt att ha personalen som är anställd i regionen, tänker jag. Sen är det ju alla som nästan söker sig till Region Jönköpings län i olika professioner, men de får jobb inom hälso- och sjukvården.
Ja, men för det blir ju lite speciell marknad, för de som har de här läkarna och sjuksköterskorna, de måste ju nästan jobba i regionen i alla fall, om man ska bo i Jönköpings län sådär. Men det är klart att är man då inhyrd så kanske man tjänar 50% eller till och med dubbelt så mycket sina kollegor, så det skapar ju en viss incitament, kan vi säga, för att man då kanske ska utöka löningen att inte jobba i regionen. Hur får man folk att tycka att men det känns tryggast, säkrast och det är bäst utveckling för mig att man ändå jobbar där? Eller ska vi få lite stopplag så att nej, du måste jobba inom offentlig verksamhet, i alla fall inom regional verksamhet då, i det här fallet?
Jag tror man behöver sätta sig ner på nationell nivå, och det har man ju gjort, alltså komma överens om vissa, alltså regelverk, hur vi ska göra för att komma ifrån det här med hyrpersonalen. Och sen så handlar det på regional nivå, alltså i den egna regionen, så handlar det om att det är så bra arbetsmiljö och att själva arbetsplatsen är så attraktiv så du verkligen vill vara där. Det tror jag är det allra viktigaste egentligen att arbeta med. Att man är attraktiv som arbetsgivare för att personalen ska stanna, helt enkelt. Vi har ju haft rätt mycket inhyrd personal som faktiskt har, de har stannat kvar och blivit anställda utav regionen. Och det tror jag är ett kvitto på att regionen faktiskt är en bra arbetsgivare. Och det tror jag är grundbulten i det hela. För att vi ska slippa ha inhyrd personal. Att den personalen som finns är så och trivs så pass bra där de arbetar och arbetsgivaren är attraktiv helt enkelt. Lönen är inte alltid det viktigaste. Mycket handlar ju om just arbetsmiljö, arbetskamrater, möjligheten att utvecklas på sin arbetsplats och de delarna. Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, men det vet jag inte. Och just arbetsbelastningen, för vi vet ju att vi ändå blir äldre, vi lever fortfarande längre och vi kräver kanske allt mer vård framförallt den sista delen av vårt liv. Det innebär att antagligen så kommer ju även vården i framtiden ha en ännu större utmaning på att hitta personal och kunna omhänderta fler patienter.
Mm, jo, men så är det ju som sagt, det att demografin ser ut som den gör med äldre befolkningen. Det är ju en utmaning och det blir en utmaning både för den regionala hälso- och sjukvården men även för den kommunala hälso- och sjukvården. Som sagt, det här med hemsjukvård och äldreomsorg och allting sånt här. Så det är en utmaning och det, då är ju när det blir svårare och svårare att få tag i personal och att patienterna blir äldre och äldre och faktiskt friskare och friskare. För det säger ju ändå forskningen att så är det ju. Så den här nya tekniken och olika sorters tekniker, alltså IT, är ju en viktig del också för att underlätta att personalen inte varken går på knäna eller att man får personalbrist. Så det tror jag är jätteviktigt, det här med den nya tekniken ska man väl inte säga heller, för den är ju rätt gammal.
Men... Ja, men det är väl spännande. Jag menar, vi pratar ju mycket om AI. Liksom. Jag såg det i en reportage från Korea eller Japan där man har allt mer robot i en vård. Liksom. Är det det vi förväntar oss, att vi kanske har en sjuksköterska och fem robotar sen på avlöningen? Eller var ska vi hamna?
Jag tror alltså att kan man avlasta den personalen med teknik som kan sköta det som egentligen inte människor kanske behöver sköta, så att människorna får göra de omvårdande arbetet, så tror jag det är bättre. Ta det här med till exempel medicinrobotar som finns, alltså istället för att en fysisk person ger patienten medicin, så kanske det är så att den här roboten säger till att nu är det dags att ta din medicin, och så kommer det ut en påse ur den här med exakt så mycket medicin du ska ha, och så tar du det med det mellanrummet som den här roboten är programmerad. Det tror jag vi ska använda tekniken till. Och sen finns det ju andra delar också inom hälso- och sjukvården som man skulle kunna använda robotar eller den tekniken till. Till exempel det här med att slippa väcka människor mitt i natten. Då kan man ha övervakningar med kameror och allting sådana. Istället för att behöva kliva in till en patient, och kanske det är övervakning med kameror till exempel.
Ja, men det finns ju mycket spännande områden på det. Hur långt kan man gå då? Ska vi ha robotar som opererar framtiden? Men rent tekniskt borde de göra mindre fel än en mänsklig kirurg. Nu kan man säkert få arga samtal här sen att säga att det kan aldrig besättas. Men, eller finns det något etiskt dilemma? Vad kan man liksom lite på tekniken, och vad känner vi? Det här måste vi ändå ha en mänsklig kontroll på, i alla fall med person som är på plats eller minst någon övervakning.
Vissa operationer görs med digital teknik redan idag, ja. Och med robotar. Så det, jag vet inte alltså vad jag ska säga. Det finns säkert en viss gräns innan det kanske blir oetiskt och inte etiskt försvarbart när man går in med för mycket teknik. Säga var den gränsen går, det är ju jättesvårt. Men den finns ju säkert någonstans, så är det ju givetvis.
Ja, det är en intressant fråga.
Ja, verkligen.
Och nu vänder jag på det här med digital vård. Då. Det finns ju lite andra alternativ. Alltså man har ju digitala vårdföretag som Kry och annat som då ger vård digitalt. Och dessutom får samma betalt som ett fysiskt möte. Det känns ju som snedriven konkurrens i stora mått. För jag menar, det är klart det är mycket billigare att göra det på distans än att behöva en vårdcentral eller vad du nu har fått. Hur kommer vi åt detta?
Men jag tror alltså att det handlar om att vi har en nära och tillgänglig vård i den regionala vården helt enkelt. Att helt enkelt konkurrera ut dessa digitala vårdcentraler helt enkelt, som allt vad de nu heter, Min Doktor och Doktor Kry och allt vad de nu heter. Jag tror det är ha en tillgänglig vård så att man ska inte behöva använda dessa, och det är ju precis som du säger, det kostar oss på den regionala nivån lika mycket egentligen. Alltså det, vi skickar ju pengar till de här för varje deras
besök. Det måste man ändå ändra på, men det måste ju ändå vara en annan ersättningsmodell om du gör digitalt. Eller är det någon lagstiftning som sätter gräns på det? Liksom, eller kommer det så att man kan få samma betalt för digitalt möte som man har för ett fysiskt?
Ja, det finns ju, regelverket säger ju det, att det ska vara på det sättet. Och jag tror nog också att man behöver nog hitta något sätt för att ändra på detta. För det alltså, stora problemet är ju, har du ett digitalt läkarbesök så det blir inte detsamma som när du är fysiskt hos en läkare eller sjuksköterska. Så jag tror man behöver titta över regelverk för att det ska inte vara så. Egentligen så kan ju, och det är ju det som har varit ett av problemen också, att de inhyrda personalen vi har haft, så har de varit en vecka kanske på regionen och tjänstgjort, och så åker de och sätter sig i en studio och så tar de emot samtal och cashar in pengar där med i det här systemet. Man är anställd på Dr. Kry eller vad de nu heter, de här. Så det är ett bekymmer egentligen, det här att de finns. Men som sagt, jag tror att vi behöver göra det så attraktivt egentligen att gå till den offentliga vården, så att de här inte behövs egentligen. Det tror jag är det enda vi kan göra på något sätt. Och sen behöver ju givetvis regelverk ändras på så att det inte ska löna sig för mycket helt enkelt att ha de här digitala tjänsterna.
Nej, för det känns ju kanske inte att man använder skattepengar på det mest effektiva sättet om man överkompensera en tjänst på det sättet.
Nej, så är det. Så är det, helt klart.
Och när vi tänker på vården överhuvudtaget, så finns det ju ett annat parti som gärna vill se det förstatligt. Varför har vi vården på ett regionalt nivå? Jag menar, har du förstatligt så kanske du kan ha, i de i alla fall, mer likvärdig vård över hela landet. Har du en poäng i det? Liksom, eller hur slår det till?
Jag kan inte se att det skulle vara en fördel att ha hälso- och sjukvården förstatligad. Alltså det finns ett stort ansvar från nationell och statlig nivå med sjukvården. Man har olika instanser som har ansvar så att vården fungerar som den ska på den regionala nivån. Men jag tänker så här, att har vi hälso- och sjukvården regionalt så blir det enklare att veta vem man ställer till svars. Alltså är det regionpolitiken eller sjukvårdsdirektören på regionen, eller är det en generaldirektör i Stockholm som man ska ställa till svars? Då blir ju allting väldigt långt borta på något sätt. Ska vi ha den nära vården och tillgängliga vården, så blir det enklare att ställa regionpolitiken till svars eller regionala sjukvårdsdirektören till svars. Och frågan är, ska det sitta någon instans i Stockholm och bestämma vad vi ska ha våra vårdcentraler, vilka sjukhus vi ska ha? Alltså rent krast så kan man ju ställa sig frågan till det, vilket utav de tre akutsjukhusen vi har i Jönköpings län skulle läggas ner i så fall? Det är en retorisk fråga, men tyvärr så är det nog så att en sån fråga skulle nog ställas. Vilket
så risken är kanske då att man har ännu större enheter om man har en nationell sjukvård. Alltså att man har då kanske färre sjukhus men större enheter. Är det du tror det?
Jag tror att regionpolitiken och det regionala ledarskapet har bättre koll på hur den regionala vården sköts och personalförsörjning, hur lokaliteter ser ut, hur var vi behöver den och den vårdcentralen och den kliniken. Det sköter nog regionpolitiken och det regionala ledarskapet bättre än att det ska sitta någon i Stockholm till exempel att titta på ett schema bara utan att egentligen veta vad som händer runt om i landet. Det tror jag på.
Men ska vi ha större regioner? För innan hade vi ju län, alltså Jönköpings län. Och nu har vi regioner och vårt region är väl inte jättemycket större än Jönköpings län då. Men,
ja, det är ju samma storlek. Ja, det är ingen skillnad.
Men däremot vet vi att Kalmar-Blekinge är en region exempelvis. Så det finns väl alltså större enheter blir det ju naturligtvis. Nej, det var väl en av syftet med att omvandla länsdelarna till regioner.
Ja, nej men alltså vi ingår ju i en sjukvårdsregion gör vi ju, där Jönköping, Kalmar och Östergötland ingår. Det är ju sjukvårdsregionen. Sen själva regionen är ju samma storlek egentligen som det gamla länen var. Det är ju Kalmar, det är ju Kronoberg också, Blekinge också för den delen. Ser ju likadant ut som det gjorde innan. Sen att ta den här diskussionen om större regioner, alltså den är ju inte helt enkelt att
ta. Nej, men, alltså, jag tänkte vända inne på det, så vi gärna se vad.
Ja, den är inte helt enkel.
Man alltså, behöver inte alltid svara heller. Man kan behöva fundera vidare på det.
Ja, precis.
Det var jag som tog det på studs där.
Som sagt, den tål ju att fundera på. Men förr eller senare så kanske vi kommer dit att vi behöver för stora regionerna. Det kanske är så.
För då går vi vidare till kollektivtrafiken, för det är ju lite mer ditt ansvarsområde i regionen bland annat.
Ja, så är det ju. Och som sagt, det är ju en väldigt påtaglig verksamhet det också. Det påverkar människor dagligen när man ska till och från arbete, till och från skola eller andra sysselsättningar. Så det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar. Så är det. Som sagt, vi kör ungefär 22-23 miljoner resor årligen inom kollektivtrafiken, våra bussar och tåg. Så det är en stor verksamhet, en viktig verksamhet för gemene man dagligen så att det fungerar. Så är det.
Och då undrar jag liksom, hur är tillgängligheten så? För det är klart, vi förstår ju att det säkert går korta bussar i storstäderna, Jönköping centrum, men man kan ju känna kanske att bor man i Bodafoss eller i Malmbäck eller ute i glesbygden så kanske det är något färre naturligtvis. Det måste ju självklart beroende också på efterfrågan, men hur behåller vi en kollektivtrafik för alla i länet?
Nej, men jag tror det är viktigt alltså att det finns den tillgängligheten oavsett om du bor på mindre orter eller om du bor i en större stad. Alltså det är ju precis som du säger, det handlar ju om tillgång och efterfrågan. Men jag tror alltså att ska vi få flera som verkligen åker kollektivt med både våra bussar och tåg så behövs det finnas mera ute på de mindre orterna, att det finns mera tillgänglighet där, det tror jag. Sen har vi ju någonting som vi kallar för närtrafik också. Det handlar ju om du bor väldigt långt från närmaste busshållsplats så har du möjlighet att sån här så kallad anropstyrd trafik att ringa och boka en bil eller en buss så där för att kunna åka till närmaste busshållplats eller närmaste tätort. Den finns ju. Men jag tror att vi behöver hitta på sådana här saker med anropsstyrd trafik där det kanske inte alltid finns något större underlag för att ha fullstora bussar eller tåg som stannar kanske, och då kanske vi behöver hitta på vissa sådana grejer för att fler ska ha möjligheten att åka kollektivt. Alla kommer aldrig någonsin kunna åka kollektivt, men ska vi få så många som möjligt att göra det, så behöver vi hitta på sådana saker. Och olika kampanjer också för att locka fler att åka kollektivt, det tror jag är viktigt.
Så. För det är väl så att det är väl ändå en hel del subventionering av kollektivtrafiken. För om vi skulle prata självfinansieringsgrad, så kanske nästan bara Jönköpings stad klarar sig, annars om vi räknar på den biten. Eller hur ligger det
till? Ja, tittar man generellt på hela länet, så ligger ungefär subventionsgraden ungefär på 65% idag.
Så du betalar... du betalar en av tre kronor kan man säga då.
Ja. Så är det ungefär, som sagt. Och sen har vi ju olika biljetter som kostar, som är ännu mer subventionerade. Vi har ju den här, vad heter det, seniorkort, vi har ungdomskort som är ännu mer subventionerade egentligen. Men nej, kollektivtrafiken är väldigt mycket subventionerat, så är det. Egentligen på samma sätt som hälso- och sjukvården, för den är också väldigt mycket subventionerad också. Det pratar vi inte så jättemycket om egentligen, men vi pratar väldigt mycket om att kollektivtrafiken är väldigt mycket subventionerad. Men den är också viktig. Så jag tror alltså att vi behöver givetvis prata om att den är skattesubventionerad, men vi kanske inte ska låsa fast oss i en speciell summa, om det ska vara 65 eller 60 eller 50 rent av, som ska vara skattesubventionerat. Det kanske är så att vi behöver prata om, vad får man för de här skattesubventionen? Vad är välfärden i kollektivtrafiken? För det är en viktig välfärdsreform att vi har den kollektivtrafiken vi har i samhället, för att människor ska kunna ta sig till och från arbete, skola och andra sysselsättningar. Så är den viktig.
Ja, och det är väl inte så att vi har väl ganska bra förbindelse med kollektivtrafik, för att kanske få norr till söder, men det är lite sämre med väst och österled. Har jag rätt där?
Nej, men det är helt rätt. Alltså, det är lite sämre i öst-västlig riktning, så är det. Men den regionala kollektivtrafiken funkar ändå hyfsat bra, men det finns vissa vita fläckar, så är det. Och likadant mellan de stora orterna är det hyfsat bra kollektivtrafik, framförallt med bussarna då. Sen har vi ju tågen också, det är ju också, alltså på de rälsen vi har, eller de tågbanorna vi har, så går det ju hyfsat bra med tåg också. Så men det är enklare kanske ibland i norr-söder än öst-väst att ta sig. Så är det nog tyvärr idag. Men det ska vi väl försöka ändra på, att vi får det lika tillgängligt åt alla vädersträck, tänker jag. Det är väl det vi behöver arbeta för.
Ja, och för att återgå lite till priset också. Nu har man väl fortfarande en del olika regioner så när det gäller prissättningar. Så hela länet är ju inte en prissättningsregion, eller man säger så. Varför är det inte så? Borde inte vara så att oavsett om man åker till Värnamo eller till Vetlanda eller till Gränna, så ja. Vi förstår väl alla att det är längre, men borde inte det vara ett bra sätt att kanske få folk att åka ännu mer?
Idag har vi 8 zoner i länet. Och det är ju ett bekymmer i det, så att säga. För det är ju, alltså, beroende på hur många zoner du passerar när du reser, så kostar det olika mycket och allting sådär. Och det är klart, det hade varit mycket enklare om det bara hade varit en zon. Och då hade det ju varit så att, beroende på hur långt du reser, så ju längre du reser, så blir det ju egentligen billigare då i så fall. Låt oss säga att du ska ta det mellan Värnamo och dra nästa utkant mot Tranås till exempel. ja, men det blir ju, om det kostar lika mycket att åka däremellan som om det kostar att åka, ja, där vi sitter i Nässjö då, till Jönköping som är 3 mil, så kanske det skulle vara inte helt optimalt och kanske lite orättvist och allting. Men det skulle vara väldigt enkelt att veta. Det kostar lika mycket oavsett vart du åker någonstans. Så det hade varit smidigt och enkelt. Men kanske inte det allra mest rättvisa.
Nej, alltså det är klart. Alltså, det är mest logiska rätet så länge man åker, desto billigare. Men vill vi ju få folk att åka kollektivtrafik så är det väl en intressant tanke.
Absolut, ja, men jag tycker du verkligen det är en...
Och nu är vi ändå inne på priset där. Nu har regeringen fram här att de subventionerar priset på kollektivtrafik här fram till årsskiftet. Om jag inte är helt fel. Ja, i alla fall, det var ju... Det är så man gör nu. Man lägger vallöften som vara under valet och lite till.
Ja, precis. Nej, men som sagt, det är väl jättebra att man halverar priset, och det, fördelen med det är väl kanske att man lockar fler kanske att ställa bilen och kanske ta de kollektiva lösningarna med våra tåg och bussar. Och sen när det här eventuellt försvinner då vid årsskiftet, den här halveringen, så kanske det är så att många fortfarande tycker att nej, men bussen eller tåget är väldigt smidigt att åka, och då fortsätter man att göra det. Sen precis som du säger, vi är ett väldigt ballöfte. Det kan man inte säga någonting annat. Så man skyller på det här med oljekriser och allting sånt där, och krig i Mellanöstern och så, men visst är det ett ballöfte.
Ja, men så är det ju också. Men har vi själva några förslag på det? Alltså det kanske ska vara billigare för ungdomar, seniorer eller vad?
Nej, men vi säger ju, och det har vi ju kongressbeslut på, att vi ska driva frågan om gratis kollektivtrafik för dem upp till 20 år. Men det förutsätter ju att det blir en socialdemokratisk regering för att vi ska kunna få igenom en sån sak. Sen tänker jag nog att kollektivtrafik... taxerna behöver nog sjunka rent generellt också för att vi ska få fler att åka kollektivt. Och sen handlar det ju också om det här med tillgänglighet och allting sånt för att vi ska få fler. Men som sagt, generellt sett så tycker jag nog att taxerna behöver sjunka. Det här med ungdomskortet som vi har idag, vi behöver hålla det på låga nivåer. Det kostar ju 230 kronor idag. Det ligger något seniorkort. Det kostar 230 kronor idag. Det behöver vi hålla på de här låga nivåerna. För vi vet att ungdomar har lite sämre ekonomi. När du är senior och pensionär så får du lite sämre ekonomi också. Så jag tror det är jätteviktigt att hålla dem där.
Så. Ja, men priset är viktigt. Men sen är det ju också att man kommer fram i tid. Och nu åker inte jag jättemycket kollektivtrafik, det kan jag känna, men det händer framförallt att jag tar tåget mellan Nässjö och Jönköping framförallt. Och det funkar bra, det går ju många tåg, så jag satt och säger att, men ibland så är det ju lite linjefel. Om man blir stående någon kvart extra i T-nullt. Det har jag inga problem med, men vi har ju ändå hört att det är hög belastning på rälsen i Sverige överhuvudtaget, och det slits och det blir avbrott.
Ja, nej, men så är det. Alltså, det är väldigt trångt på de tågbanorna som vi har i hela landet. Så är det. Så vi behöver verkligen mera räls helt enkelt. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså, och man tog ju tyvärr beslut här för ett antal år sedan om att skrota det här projektet med nya stambanor och allting. Sådana. Vi i Region Jönköping pratar fortfarande om nya stambanor, för vi tror att det behövs för att skapa den här kapacitetsökningen som verkligen behövs. Sen behöver vi bygga flera regionala banor också för att skapa effektivitet och kapacitetsökningar på rälsen, både för persontrafik men också för godstrafik. För det är som du säger väldigt trångt på banorna det är idag. Så vi behöver verkligen utöka spårtrafik och utöka spåren och spårtrafiken. För tittar man, om man tittar neråt Europa nu då, när den här Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar början av 2030-talet, så kommer det kommer komma ännu mera godstransporter utifrån Europa som kommer gå på våra motorvägar. Och kan vi inte ta emot den kapaciteten på järnvägen, så blir det att det går lastbilar. Och det var någon som sa vid något tillfälle att vill du ha det lugn och ro, så ska du gå ut i E4 nu. För sen när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar, då kommer det bli etter värre med lastbilar. Så vi behöver bygga upp kapaciteten för att få på mera gods på järnväg. Och det tror jag de flesta egentligen är överens om att vi behöver göra. Tyvärr så stoppade man ju det från regeringens håll 2022.
Ja, man la väl någon proposition här om infrastruktur och järnväg. Vad innebär det för Jönköping? Man skulle väl bygga någonting i alla fall, kommer här i början av detta år, eller var det slutet av förra? I alla fall,
Nej, men man presenterade ju infrastrukturpropositionen här nu för ett tag sedan. Och vissa av de projekten som man har planerat väldigt länge tog man ju bort. Och man pratar ju mycket om att rusta upp flera befintliga järnvägar istället, som egentligen inte skapar någon högre kapacitet. Man skapar egentligen bara att man kan åka lite fortare på de befintliga järnvägarna, men det skapar ingen ökad kapacitet på järnvägen egentligen heller. Så vi skulle verkligen ha behövt mera, och då pratar man ju om den här så kallade norra Smålands järnväg, den som skulle gå mellan Byarum i Vaggeryds kommun och så till Tenhult, som man drog bort, som vi egentligen verkligen skulle behövt för att öka kapaciteten i norra Småland på järnvägen. Men det drog man ju bort från regeringens sida i propositionen som kom här nu för ett tag sedan.
Ja, man kan ju känna sig själv lite frustrerad. Men vår stambana byggdes för en gång mellan 1850-talet till 1900-talets början ungefär. Det var väl i alla fall där. Och sen har man ju inte byggt så jättemycket järnväg. Man har ju mindre och mindre lagt ner många i alla fall smalspår i landet. Och så kollar vi kanske då, om vi tittar på i Asien. Nu är ju självklart Kina då mycket mer befolkning, men där bygger man snabbtåg och det går i 500 km i timmen, och det är i Korea och Japan, och vi har oerhört svårt att få till någonting i Sverige. Varför är det så svårt att få till den stora infrastruktursatsningen på den digniteten? Så jag vet inte om vi ska snabbtåg, det kanske vi inte har bergen för, men det hade varit trevligt att komma Stockholm, Berlin på en sådär 5 timmar.
Ja, det hade det ju varit. Sen, alltså, när det väl byggs framtida järnvägar och de framtida tågen, så kommer det ju gå i paritet med det man idag kallar för snabbtåg. Alltså, tekniken utvecklas ju och fordonen eller tågen då utvecklas ju, så då kommer de gå så pass mycket fortare och det blir mycket säkrare. Så,
men kan man göra det med på befintlig järnväg?
Nej, det är klart att då behöver man ju rusta upp den järnvägen som finns för att verkligen kunna köra de här snabbare tågen. Men jag tror inte, när vi väl pratade för ett antal år sedan om det här med snabbtåg och snabbjärnväg eller höghastighetsjärnväg, så blev den diskussionen lite felaktigt, tycker jag. Jag tycker man skulle pratat helt enkelt om nya spår och nya järnvägar. Det blev någon sorts, vad ska jag säga, låsning när man pratar om höghastighetsjärnväg och höghastighetståg. Det var det som blev låsningen. Hade man pratat om bara nya järnvägar och ökad kapacitet, då hade det nog låtit lite annorlunda. Det är kanske lätt att säga det så här i efterhand, men jag tror ändå att det hade låtit lite, då hade man resonerat lite annorlunda. Och som sagt, tittar man på det här utöver hela Europa egentligen, för det var ju det man gjorde. Man åkte ju ner till Bryssel och sa, vi stryker det här, och så missade man en jäkla massa miljarder i pengar som man kunde tagit hem från Europa eller från EU för att kunna bygga de här nya järnvägarna. Så det var väl en miss, tänker jag. Sen just det här med finansiering och sånt utav såna här stora infrastrukturprojekt. Alltså jag tror att man behöver komma överens om över alla partigränser att verkligen hur vi ska göra någonting för att bygga ihop hela Sverige, för det är egentligen det handlar om, för det är inte bara i våran del av Sverige, Jönköpings län som det behövs mera spår. Titta långt upp i landet så behövs det mycket spår där med, och det behövs öst-västlig riktning i Stockholm, Oslo och på andra ställen också. Så vi behöver nya spår på många ställen, och där skulle vi verkligen behöva sätta oss ner och bli överens för att vi ska kunna få mera spår, för att vi ska kunna öka kapaciteten och få mera gods på järnvägen istället för att massor med lastbilar på vägarna istället. Och likadant att fler ska kunna få möjlighet att åka tåg. Så.
Ja, men det är väl så att det blir klart större problematiskt att ha breda överenskommelser mellan, ja, mellan blockgränsen, men det kan vi återkomma till senare, för det är väl därför så fallet. Så. Och det vet jag menar, vi som ändå är i Nässjö här, och vi har ju många järnvägsföretag, och jag vet, man har ju, ja, känner ju folk som jobbar på Green Cargo, och där vet ju att de har svårt att konkurrera, för man, det är för, ja, det är för mycket, det är stor trafik och man kan inte garantera på fram i tid, och så har man ju inga stickspår knappt till, nu kanske det inte finns jättemånga jättestora industrier som hade förr, så man måste ju ändå lasta om det på ja, lastbil i vilket fall. Och då, ja, är det inte väldigt stora volymer då, så blir det väl svårt.
Jo, men så är det ju. För det första så är det ju, det är ju väldigt dyrt att ställa ett tåg på rälsen idag. Per tågsätt. Och det är klart, lastbilen måste vi ju ha också egentligen. Alltså, vi pratar om den sista milen eller den första milen för att kunna lasta på järnvägen och på tågen också. Så lastbilarna behövs ju. Och tar man det här med konkurrensen som du säger om Green Cargo. Nej, men de säger ju, jag har ju pratat med dem också vid något tillfälle, och de säger ju det. Nej, men de kan ju inte garantera att de kommer fram i tid och allting sån här med sina, deras kunder säger ju, nej men vi tar det på lastbil istället, för det är mycket mer tillförlitligt än att ta det på järnväg, för vi vet inte om vi kommer fram i tid och när vi behöver komma fram. Tid är ju pengar i dagens samhälle, så är det ju.
Och det gör vi inte lätt heller, om vi pratar underhåll av järnvägen, så har man ju en avreglerad marknad, det är ganska många bolag som kanske har gjort en upphandling, de har en liten del av ett visst projekt, och man står i 5-6 bolag och väntar på varandra. Det är, skulle jag säga, man känner ju folk som jobbar med det med, att det är inte det mest effektiva, och det är, man får inte göra någonting annat som en annan upphandling på, och vi har väl pratat om för att man kanske ska få ta tillbaka till Trafikverket, men nu verkar vi kanske inte, Trafikverket har kompetensen kvar i bolag att kan ta över den hela, men det måste man lösa. Jag menar att man ändå kanske får ut så lite underhåll för alla pengar man lägger, det är ju definitivt ett slöseri med skattemedel.
Nej, det är ju inte effektivt så som det ser ut idag, när det är så fragmenterat på den här marknaden, underhållsmarknaden för järnväg. Så är det ju, och likadant det här med svårigheterna när det väl ska underhållas. Det är ju lättare kanske att underhålla vägar, för då kanske det är lättare att leda om trafiken på någon mindre skogsväg under ett antal veckor eller månader. Det är ju betydligt svårare att göra med tåg. På grund av att det finns helt enkelt inte tillräckligt med järnväg för att verkligen kunna omleda tågen på de järnvägarna när man ska eventuellt bygga nytt eller rusta upp det befintliga. Så det är en svårighet i det där.
Om du får drömma lite, vad borde vi bygga för järnväg då? Vi pratar järnväg, vad ska vi bygga i Jönköpings län? Vad vill vi ha? Ska vi ha dubbelspår i och var? Och vilken ny bana eller linje borde vi, tycker du, är mest prioriterad?
Nej, men jag tycker nog att den här som man drog bort nu från den nationella planen mellan Byarum i Vaggeryds kommun och till Tenhult och via den. Den hade behövts för att skapa mera kapacitet på järnväg. Det tror jag hade varit väldigt välkommet egentligen. Det är jag övertygad om. Sen dubbelspår mellan Nässjö och Jönköping, för där har du en väldigt stor kapacitetsbrist idag som du egentligen, det är ett stort pendlingsstråk, så egentligen så tror jag det skulle behöva dubbelspår där också. Sen finns det ju, det finns ju andra också, men det är väl de som jag tänker så här spontant är viktiga som skulle behövas.
Och sen när vi slutar, innan vi lämnar järnvägen där, vi har ju nya spanska tåg, jag trodde det var italienska, men du rättade mig där, jag får svar på mejlet där, men som regionen har köpt in, och de är ju inte på plats än i alla fall, vissa har väl kommit och testkört, men det är väl inte långt från, det är väl i alla fall en försening.
Ja, jo, men så är det ju tyvärr. Ja, men det finns väl några tåg som finns här i Nässjö och testkörs och modifieras och lite sånt. Men de är ju ett antal år försenade, så är det tyvärr. Och man hade ju hoppats att de skulle vara på plats här för rätt länge sedan egentligen och kunna använda de här, för våra gamla krösatåg, de funkar, det gör de, men de är, börjar bli väldigt slitna, det är svårt att få tag i reservdelar och de är kanske lite småsunkiga också.
Ja, för de är väl, kom väl på 90-talet, ja. eller pratar vi till och med 80-talet, sa de, kanske inte som är perfekt nu.
Men men i slutet av 90-talet är ju en del, och som sagt, kanske något som finns sedan slutet av 80-talet till och med också. Så de börjar bli gamla, och det finns ju inga reservdelar som ligger på hyllorna till de här, så det behövs nya tåg. Men
vad har leverantören för ursäkt då? Varför är det?
Ursäkterna är ju att det har varit både översvämningar i fabriker, och det har varit blockader, och det har varit överklagningar och lite sådana grejer. Det är vissa av dem som leverantören skyller på, som sagt, att de inte har kommit i tid. Och likadant det här med att man har gjort vissa modifieringar, och det kanske är så att vi som har beställer de här tågen har varit, man har gjort vissa ändringar i sista minuten och då tar det lite längre tid och allting. Så vissa saker är leverantörens fel, vissa saker kanske är vi som har beställt i våra fel, att det har blivit lite förseningar. Så det, men som sagt, frustrationen finns där att tågen inte kommer. Jag är lika frustrerad som alla andra att de inte kommer. Jag skulle gärna vilja åka de här nya tågen. Förhoppningsvis så börjar man väl köra med dem under första halvåret nästa år i alla fall.
Så. Och de är också anpassade för vårt klimat, för man blir lite orolig så här. Jag vet inte, har vi inte haft ett andra sydeuropeiska tåg förr som kanske inte förstår att man kan ha minus 20 i alla fall någon natt på år eller så. Det,
Nej, men de har varit och kört i klimattunnel i Tjeckien. De har varit i norra delen av Sverige också och kört där för att kunna anpassas och testköras och allting som har modifierats så att de ska tåla det klimatet som vi har här. Som sagt, ibland på sommaren är det ju solkurvor och på vintern fryser växlar och allting sånt. Och det kan bli, som sagt, både 20 och 30 grader kallt. Händer ju faktiskt någon enstaka natt i den här delen av världen också. Så är det. Så det hoppas vi nästa år, första halvåret.
Ja, spännande. Det är på gång i alla fall.
Ja.
För att då gå vidare lite. Nu har vi ju pratat en del sjukvård, vi har pratat en del kollektivtrafik och det är ju naturligtvis regionens stora område, men man håller ju på med lite mer än bara så. Och det finns väl också lite länskultur. Ska vi prata lite om det? Vad gör vi på den biten i regionen?
Nej, men alltså vi har ju vårt fina kulturhus Spira i Jönköping. Det är lokaliserat i Jönköping, men det är ju hela länets kulturhus. Vi har ju Smålands musik och teater som bedriver verksamhet där. Vårat fokus egentligen är ju teater för barn och ungdomar, eller barn- och ungdomskultur är ju ett stort fokus på inom regionen och regionkulturen. Så att barn och unga får tillgång till kultur. Alltså både att kunna spela musik och se på teater och titta på musik och allting sånt här. Så det är en viktig del också faktiskt. Sen har vi ju en del av de här stora professionella produktionerna som brukar vara någon eller ett par gånger om året på Kulturhuset Spira som är stora välkända produktioner. Men vi säger ju ändå från politikens sida att det är viktigt att Smålands musik och teater finns ute i hela länet för att producera kultur också. Uppsättningar av olika beslag. Det tycker vi är jätteviktigt. Sen är det, om man tittar på det här för barn och unga, så kan det ju vara viktigt rent upplevelsemässigt att komma till ett professionellt kulturhus, att kunna se hur det ser ut bakom scenen och hur det ser ut, och kanske träffa de skådespelarna som är där också. Så det finns olika aspekter i det här, hur viktigt länskulturen är också. Så utifrån det.
Ja. Men vi har inga ambitioner på att bygga någon länsopa då, eller något sånt där?
Nej, det tror jag inte. Nej, det känner jag inte att vi har. Alltså det pågår ju lite operaföreställningar också på eller operetter ska man väl kanske säga på Kulturhuset Spira också. Så det är, men nej, inte bygga något operahus i vårat län, det ska man nog inte göra. Men som sagt, vi ska ha en kvalitativ kultur både för vuxna och barn och, som är både genreinriktad men också kanske lite mer för bredare publik också, tycker jag är viktigt. Vi ska inte nischa in oss för mycket på det här kanske låter jättefult att säga det, men högkulturella. Vi ska försöka vända oss till en bred publik när det gäller kulturen, tycker jag. Känns viktigt.
Är Jönköpingsborna eller länsborna duktiga på att besöka vår kultur? Är den okänd? Är det ett marknadsföringsproblem? Eller hur ser det ut?
Jag tror att länsborna är rätt duktiga. Alltså, när det sätts upp föreställningar på Kulturhuset Spira framförallt, så är det ju utsålt. Varje föreställning skulle jag säga är det. Och det är likadant när de har de här... Ja, de har ju sådana här lunchmusikföreställningar och symfonietta och de här när de spelar. Alltså det är ju fullbelagt och fullsatt varenda gång. Och jag tror egentligen när Smålands musik och teater är runt, så tror jag att det finns ett intresse, kulturellt intresse, inte bara in i Jönköping men i övriga länet också för kulturella. Det tror jag. Så jag tror att Jönköpingsborna är, eller länsborna är nog rätt sugna på kultur. Det tror jag nog.
Ja, men det är jag också övertygad om. Och någonting också inne på regionen, vi har ju byggt ett nytt länsarkiv här i Nässjö.
Absolut.
Och det börjar väl snart se klart ut, kan det vara i höst det ska invigas eller hur är det? Eller är det?
Nästa höst.
Nästa höst, okej, okay, det bara se klart ut. Ja, nu var jag lite snabb i vändningen.
Nästa höst 2027 ska vara klart. Och det är ju så att all arkivverksamhet som Region Jönköping har ska ju flytta hit. Som sagt, det ska kunna finnas både publika ytor, ska ju finnas forskningsmöjligheter och allting sånt här på det arkivet. Och så är det ju sjukhusarkiv och allting sånt här. Så allting ska ju flyttas till hit. Och det kommer ju ta en stund det också. Flytta allt. Det är massor med ton. Och jag misstänker, jag hörde någon som pratade om det, att det är rätt mycket som behöver göras av med utav allting som är arkiverat idag också, som egentligen inte finns någon anledning att ha kvar. Så det är många ton som kommer slängas eller göras av med, och det är många ton som kommer flyttas till de här byggnaderna. Så nästa höst.
Nästa höst, ja. Ja. Men, och det tyder också, men vi har ändå fått nya lokstallar också i Nässjö som regionen. Så det är ju, man satsar ju även på andra kommuner än Jönköping får man ju ändå.
Så är det, ja. Så är det. Ja, nej, som sagt, Tågdepånen blev ju klar här för några år sedan. Mm. Som sagt, 2 år sedan är det väl. Så det är ju en bra verksamhet det också. Så är det.
Så är det. Och nu tänkte jag också fråga dig lite här då. Regionen har många ansvarsområden. Berätta någonting som man inte känner till. Det var lite mer okänt men ändå som är viktigt. Sådär. Jag skickade med den frågan. Är det någonting att det här vet nog få om att det här håller vi regionen på? Och det...
Nej, men vi
har... Frågan om ett litet guldlägg där i korgen som vi inte...
Nej, men alltså regionen håller ju på med lite av det här med företagsfrämjande verksamhet också. Alltså vi är ju delägare i Almi, Almi Företagspartner är vi delägare i, vi är delägare i Almi Invest där företag får ansöka och få möjligheten att bli söka pengar för att få ett investeringar till exempel. Almi Företagspartner är ju också så där man kan söka lite när bankerna inte är villiga eller inte finns på plats och kunna gå in, så kan man söka för att göra vissa investeringar i det här med. Så det företagsfrämjande systemet är ju väldigt viktigt också, som kanske inte så många känner igen. Vi har ju Science Park i Jönköping som är en viktig del i det företagsfrämjande systemet också. Vi har det här med företagsakut, alltså när det kanske börjar gå lite dåligt för ett företag så kan man ta hjälp av dem för att få hjälpen att kanske komma på fötter och de delarna igen. Det är också en sån sak som ingår i det företagsfrämjande systemet som kanske inte så många känner igen egentligen. Sen har vi turismen ju också. Vi är ju helägare i ett bolag, Smålands Turism. Så det är ju en del av attraktiviteten i där företagen inom turismnäringen är inblandade i det här, och det finns ju politiska representationer det här med. Jag sitter själv i det bolaget, så det är väl en sån sak också som kanske inte så himla många känner igen eller vet om att vi har det också. Ja, det är väl några saker där som...
Ja, men Jönköpings län är väl lite känd framförallt då i Gnosjö och GVG-området, att man har ett mycket småföretag och ett gott företagsklimat, kan man ju säga. Kan man göra, vad mer kan vi göra på regional nivå då för att stärka den bilden och kanske se till att vi får ännu fler nya och växande företag?
Nej, men alltså politiken och regionerna ska ju alltså skapa förutsättningar för att starta nya företag, hjälpa till så mycket det bara går egentligen. Alltså det tror jag är jätteviktigt, att vi stöttar de som verkligen vill starta företag eller de som vill utveckla sitt befintliga företag. Det tror jag är jätteviktigt, och då är ju just Almi är ju en viktig del, både Almi företagspartner men också Almi Invest i det här för att kunna utveckla eller kunna starta sitt företag, för att verkligen i sin sista änden så skapar det ju skatteintäkter till våran del av världen, och det är ju en viktig del för att vi ska kunna ha en bra sjukvård och en bra kollektivtrafik till exempel. Så det är ju viktigt att vi arbetar med att skapa dessa förutsättningar för näringslivet.
Absolut.
Också. Och likadant, vi har den gröna näringen. Vi har ju våra två stycken naturbruksgymnasium i Tenhult, och vi har nere i Stora Segerstad i Gislaveds kommun. Det är ju också viktiga saker som också inte kanske alla känner till sådär. Men det är viktigt, och framförallt nu i det här läget i världen med beredskap och allting, sån här självförsörjning utav både skog, och vi har med livsmedel och allting sån här, så är ju kanske de här skolorna viktiga för att få fram personal och kunskapen till de gröna näringarna. För den gröna näringen är ju också, alltså jordbruk och skogsbruk och allting sådana, är ju en viktig näringsgren inom näringslivet, och den personalförsörjningen där, alltså tyvärr så är det väl så att jordbruk, alltså det är en åldrande befolkning som finns inom jordbruk och skogsbruk också, och då behövs det komma in nya människor där med, och då är ju de här skolorna viktiga för att kompetensförsörja helt enkelt. Så det tror jag är jätteviktigt också, och det är ju också en sån sak som kanske inte alla har koll på, att vi har dessa skolor.
Nu tog du ändå upp dig själv där med just säkerhetsrisker och sånt. Vi lever ju en allt mer orolig värld, och vi har ju ett expansionistiskt Ryssland som definitivt är ett säkerhetsord för dess grannar. Och vad tänker du lite där? Vad gör man på regional nivå då? För jag menar, vi vet ju om det konflikten kommer, så måste man ju ändå få sjukvården framförallt och kommunikationen fungerar. Liksom. Hur ska vi kunna säkerställa det?
Nej, man arbetar ju rätt målmedvetet med de här delarna. Alltså, både framförallt när det handlar om hälso- och sjukvården så arbetar man ju mycket med det här i beredskapstänket. Som sagt, man pratar kanske inte alltid om krig, men man pratar om kriser kanske, och då handlar det ju mycket om det här med att med beredskapslager, med just den här beredskapen för att tillsammans med Försvarsmakten arbetar man ju för att upprätthålla det och bygga på sig mer kunskap. Så tyvärr så trodde man ju aldrig att varken kriget eller krisen skulle komma när man lade ner de här beredskapslager och allting sådana här, och man krympte Försvarsmakten och allting sådana här, och det är man ju på väg att bygga upp nu, och då är ju regionens verksamhet är ju oerhört viktig, framförallt när det gäller hälso- och sjukvården, att man finns med i det arbetet också. När det gäller till den andra delen, när det gäller kollektivtrafiken, så har man väl, skulle jag säga, kanske någon som säger emot mig, men vi har inte kommit så där jättelångt i det där. Men alltså, nästa gång vi handlar upp bussar och sånt, så behöver vi handla upp bussar som gör smidigt och enkelt. Man kan bygga om till, ja, så att man kan sätta in bårar och sådana för att kanske transportera människor i stora
fordon. Gör om dem till ambulans.
Ja, typ så ungefär. Det är väl det man pratar om. Så det, arbetet pågår med det här med beredskapstänket och krismedvetenheten har nog blivit större egentligen kanske när vi kom in i pandemin då för ett antal år sedan. Då var ju också en kris i sig och där, det var nog då man började tänka, och man gjorde det ju väldigt bra egentligen, det var ju då man började tänka att vi behöver ha den här krismedvetenheten på ett bättre sätt. Det finns säkert de regionerna som har kommit mycket längre än vad vi har gjort, och det finns säkert de som inte har kommit lika långt som vi har gjort heller, men jag tror alltså någon gång måste vi börja, och jag tycker nog ändå att vi har kommit resan har påbörjat och vi har nog kommit en liten bit faktiskt, och som sagt, vi får ju information om vad som arbetas med jämna mellanrum, så det, och jag tycker man gör ett bra arbete i de delarna. Så
ja, men det känns ju positivt, absolut. Sen var det där, det här är ju en valpodd också som jag inledde med här, och vi har ju ett val den 13 september, och i regionen så styr vi ju tillsammans med Moderaterna och Vårddemokraterna.
Ja,
stämmer. Vad går vi på till val på, och vilka kan vi samarbeta med efter valet? Har vi någon inställning på detta?
Ja, men alltså, vilka vi ska samarbeta med efter valet är väl jättesvårt att säga. Det är, alltså, jag kan väl säga så mycket i alla fall att det samarbetet vi har idag funkar bra, tycker jag i alla fall. Det måste jag ändå säga. Sen är det väl, kan man aldrig säga aldrig, och man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken och allt vad det nu heter. Så där, låt väljarna säga sitt den 13 september, tänker jag. Så får man väl se och sätta sig ner och titta på.
Det är väl så att även om det är önskvärt att vi får egen majoritet, så är det väl inte så troligt, det ska vi väl ändå säga.
Nej,
att
så är det väl.
Vi båda är ju valarbetare.
Så är det väl.
Ja, så det, men ja, så det är inga röda linjer då?
Nej, våra röda linjer, det är ju Sverigedemokraterna, de kommer vi aldrig samarbeta med. Men övriga är väl inga konstigheter. Men som sagt, låt väljarna säga sitt, och så får vi väl se hur det går för oss och hur det går för de andra, hur de andra tänker och lite sådana grejer. Så det, så som sagt, vi får se. Det som vi har idag funkar bra. Det är ingen som vet om vi fortsätter efter, och det kanske vi gör, det vet vi inte. Men som sagt, vi väntar till den 13 september. Sen det här med vallöften, alltså vi pratar ju om alltså att hälso- och sjukvården behöver vi arbeta med. Alltså, vi ska fortsätta att utveckla våra akutsjukhus, alla tre. Både Eksjö, Värnamo och Jönköping. Det är oerhört viktigt. Vi pratar om att vi inte ska höja några patientavgifter. Pratar vi om som vallöfte. Kollektivtrafik för ungdomar upp till 20 år. Men då förutsätter en socialdemokratisk regering, som vi också hoppas på då. Tryggheten i kollektivtrafiken pratar vi om också. Det ska vara tryggt och säkert att åka i kollektivtrafiken. Det ska vara tryggt och säkert att köra våra bussar också, för det är också en viktig del i tryggheten för de som jobbar inom den här verksamheten. Och det är ju likadant det här med tryggheten för de som jobbar inom hälso- och sjukvården också. Det är ju oerhört viktigt, alltså sådana saker. Vi ska fasa ut så mycket hyrläkare vi bara kan. Det måste vi fortsätta arbeta med. Som sagt, det är ett oförtrutet arbete som vi verkligen behöver göra. Så det finns en hel del som vi behöver arbeta med och som vi går till val på i olika former. Så här, både vad det gäller hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården är ju den största och mest ekonomiskt krävande verksamheten. Så är det ju. Och där satsar vi mest och mycket pengar. Så är det. Det tycker jag är viktigt att vi gör det. Sen den regionala utvecklingen också med kollektivtrafiken, kulturen och de andra delarna är ju viktiga också. För vi ska inte bara vara sjuka, vi ska ha lite roligt också. Och vi ska kunna ta oss till och från våra jobb och skola och allting sånt här också. Så det finns mycket att arbeta med. Så är det onekligen.
Då tänkte vi använda de sista minuterna här för... Nu har vi pratat mycket region och du är regionsråd, men du är ju också ordförande i Socialdemokraterna i Nässjö och jag är en av valledarna. Och vi har ju en valrörelse. Hur känns det? Var är vi? Vad har vi att säga idag den 12 juni? Och vi har väl 91 dagar eller sådär, 90 dagar till valet. Har vi någon het temperatur?
Ja, men jag tycker alltså det känns väl väldigt bra. Alltså, vi är ute och knackar dörr väldigt mycket. Och vi pratar ju med väldigt mycket människor. Och jag känner väl att det känns positivt när man väl knackar på hos människor. Det är många som säger att nu behöver vi en förändring. Och då pratar man nog för det mesta om på den nationella nivån. Kommer vi till den kommunala nivån så hoppas jag att vi socialdemokrater fortsatt får vara med och styra likadant på regionala nivån. Men jag känner nog att det finns en positivitet ute bland människor om att vi behöver en förändring.
Jag håller med, alltså jag är också ute och knackar mycket dörr och vi kommer ju bara stå i valstudio och vi står på torg och vi ringer väljare etc. Så det händer ju mycket också. Jag tycker också att man kan säga att det är ett stort sug på förändring i alla fall. Vi har ju ändå också haft en högermajoritet i riksdagen nu i 20 år i år. Det är väldigt lång tid.
Ja, nej, och tittar man på senaste väljaropinion och allting och sådär så finns det ju med olika undantag från olika opinionsmätningar. Men det finns ju en vänstermajoritet faktiskt i de opinionsmätningarna. Och vi får väl på något sätt hoppas på att det står sig så. Sen vet jag inte, vi som parti på nationell nivå, vi säger ju ändå att vi går till val som eget parti. Sen får ju väljarna avgöra och beroende på hur det går för alla partier och allting sådär. Vilka vi ska samarbeta med, om vi ska ha enpartiregering eller om vi ska sätta oss regering med flera partier. Det återstår väl att se på något sätt. Men jag tror det är en bra strategi att gå till val som eget parti och sen så får väljarna avgöra på något sätt hur majoriteten, istället för att låsa in sig som man gör på tidssidan, för där har man ju lovat bort ministerposter och allting och sådär. Det tror jag är fel strategi.
Ja, och det var lite, jag plockade upp den tråden du ändå startade lite också. Det är viktigt också att vi har majoritet både i kommunen eller i majoriteten i regionen och på riksplan naturligtvis, för man ska få mer resurser till sjukvården, till vården, skolan etc. så krävs det också att staten kanske bidrar till en allt större del, och då måste man ju ha en annan majoritet i Rosenbad och i riksdagen. Så.
Ja, men så är det ju. Alltså, jag menar, vill man ha socialdemokratisk politik, då är det ju tre valsedlar man ska ta, både till kommun, region och till riksdagsvalet, för att få den bästa politiken, måste vi ju ändå säga. Och jag menar, vi har ju ändå sagt att vi behöver ha på många av de här områdena, vi behöver ha mera pengar till hälso- och sjukvården, vi behöver ha mera pengar till den kommunala äldreomsorgen. Vi går ju till val på nationell nivå för mindre eller färre barn i klasserna och allting sådana i skolan och att de äldre ska ha det bra inom äldreomsorgen. Alltså. Och då krävs det ju att man skickar med mera pengar ner till kommuner och regioner för att vi ska kunna få bästa möjliga välfärd, för istället för att centralisera mera till Stockholm, då är det bättre att skicka ner mera pengar till kommuner och regioner för att vi ska bedriva hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.
Jo, för jag, till exempel. Jag tittar lite på det och nu kanske inte jag har helt korrekta siffror där, du har rättat mig lite där, men det är väl så att var fjärde krona även i regionen kommer väl från statliga bidrag om jag gjorde en enkel huvudräkning.
Ja, men så är det, så är det.
Och på, när vi pratar kommunen så är det väl en tredjedel, ja, alltså ja, en av tre.
Någonting sånt är det.
Så det är ju naturligtvis stor betydelse i den dagliga verksamheten.
Absolut, absolut. Jo, men så är det ju. Ja. Så det är viktigt. Det spelar ju roll faktiskt vem det är som styr. Så är det, och vi har ju sett...
Och det ska det ju.
Ja, men så är det ju. Och jag menar, den nuvarande regeringen har ju... Man har ju inte skickat med tillräckligt mycket pengar till regioner och kommuner, för att man har ju tagit de pengarna för att sänka skatter. Mm. För de som egentligen inte behöver det, egentligen. Mm. Det är ju det man har gjort. Mm. Det hade varit bättre och man hade satsat de pengarna och skickat ut dem i statsbidrag till regioner och kommuner för att vi ska kunna bedriva välfärd ute i landet. Mm. Det hade varit en bättre prioritering, tänker jag.
Det är bara att instämma. Och för att det sista, vi pratar också om svårigheten att ha blocköverskridande liksom, överenskommelser på lång sikt. Vi pratar infrastruktur och så här långsiktiga satsningar liksom. Hur löser man den knuten? För alla är nedgrävda i något kulturkrig som gör att vi tänker max en mandatperiod framåt. För jag menar, ska vi bygga järnvägar eller kärnkraft eller någonting? Eller, ja, när det gäller de mest fundamentala sakerna som infrastruktur, så måste man ju ändå komma överens i sikt. Det kan vi ju inte ändra var fjärde år eller ens var åttonde år. Så.
Jag tror att... Två stycken stora partier som Socialdemokraterna och Moderaterna, som är två stycken gamla partier, ungefär samma kultur och lite sådana, även att vi står ideologiskt kanske långt ifrån varandra. Men det är nog vi två partier som behöver sätta oss ner och ta den bollen, och sen så får man väl försöka få med de andra också på det här. Jag tror alltså att i dagens läge, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson behöver nog sätta sig ner och komma överens. Vill de andra vara med på detta också? Gärna, det är jättebra. Men alltså, sätta sig i ett rum innan det kommer vit rök från skorstenen, då kommer man inte ut. Då har man kommit överens. Hur ska vi finansiera de här stora investeringarna som vi behöver göra? Du har infrastrukturen, du har energiförsörjning och de delarna. Det tror jag man behöver göra.
Det tycker jag var ett utmärkt sista ord för det här första avsnittet. Vill ni lämna kommentarer på det här avsnittet eller framåt, gör gärna det på vår Facebook-sida på Socialdemokraterna Nässjö. Det var ett stort tack Per för att du ville vara med.
Tack för att jag fick komma.
Trevligt och intressant att få ha det här en timme och 24 minuter långa samtalet. Och vad säger vi? Den 13 september vinner vi valet och byter regering.
Det gör vi.
Tack alla lyssnare.
Tack och hej.